Gott att se er allihopa. Dessutom barnvälsignelse. Va? Vilken fest. Va? Adrian. Fattar du att du är i centrum? Va? Va? Vilken förmån. Va? Zacharias och Marta, grattis till lilla Adrian. Tänk vilken förmån att få bära fram sina barn till Gud. Precis som vi hörde i texten här. Mammorna kom och med sina barn och så bad de. Jesus, rör vid dem, välsigna dem. Och så gör Jesus det. Ja, det känns verkligen en förmån att få vara med i detta. Och det handlar ju om att Gud ska välsigna. Det handlar ju om att det ska gå bra för Adrian. Det är det det handlar om. Att vi som föräldrar gör allt vi kan för våra barn. Men sen kommer Gud och vi välkomnar honom. Och ja, så blir det ju så bra alltihopa. Va? Och så får vi göra det mitt i församlingen. Jag tycker det är så stort. Så gott att få göra det. Och det är som, jag vet inte om det var Lennart som sa här, att vi får fortsätta att be för familjen. Vi får väl signa dem och be för dem att det ska gå bra. Ja, det är så suveränt. Jag satte en rubrik och festen började. Och ni förstår det lite längre fram här. Men jag tänkte jag skulle, ska vi se här. Psalm 8:3. Jag bara tänkte stanna vid lite det här med barn. Och vad står det? Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnaren. När ett barn skriker, då är det som en lovsång inför Gud. Det är ju det handlar om. Även om vi tycker att det låter kanske inte så vackert jämt. Och ibland blir man trött på de där skrikerna. Men det är en lovsång inför Gud. Varför då? Jo, det proklamerar själva livet. Livet. Och det står i Johannes 14:6. Jesus säger, jag är vägen, sanningen. Jag är livet. Han är själva livet. Och när ett litet barn skriker så är det bara... Ja... Det är Jesus som har gjort det här. Skapat det här lilla underverket. Och det står i första Mosebok. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Livet kommer från Gud. Som Bibeln säger. För ska vi se här om det fungerar det här som jag vill. Ja. För ett par veckor sedan så var det en som stod här och talade om ett, jag tror det var ett vetekorn. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men så var det några forskare som skulle undersöka det vetekornet och se vad består ett korn av. Och men det var inga problem med det här med skal och kärnan och alltihopa. Men så när de kom till själva det där med livet. Ja men de hittade inte det där som man säger, det livet. Ja men stoppar ner ett vetekorn i jorden. Ja men något händer ju. Det finns ju ett liv i det där kornet. Men de där forskarna, de hittar inte det där. Man kan ju inte ta på det. Var finns det någonstans? Jag som tror på Gud. Jag som tror på att Guds ande, att Gud själv blåste in liv i en människa. Så blev det levande. Och på något sätt så finns Gud i hela skapelsen som jag tänker. Även det där lilla vetekornet. Eller du kanske har stoppat ner några frö i jorden inför sommaren här nu. Och så ser du att det börjar hända saker. Jag tycker det är så fascinerande det här. Och det är det det handlar om. Att Gud finns i hela den här processen. Livet kommer från Gud. Och skulle varit en bild däremellan, men den har, där var den bilden. Där var den bilden. Tyvärr, Adrian, det var inte du som var där uppe nu. Men att se en bebis är som att titta in i Guds ansikte, tänker jag. En fascinerad skapelse. Själva livet, det där det handlar om. Ja. Den här sången som vi sjöng nu sist, precis innan. Ett har jag begärt. Det var en önskan från mig att vi skulle ta den där. Du har sagt att vi kan få be dig om vad helst vi vill. Allt vi drömmer om kan du göra. Och ännu mer det till. Men det enda jag önskar, min bön i enkelhet. Låt mig se en glimt av himmelens härlighet. Ett har jag begärt. Detta längtar jag efter. Att få vara i din närhet och bländas av din skönhet. Alla mina dagar vill jag bo i Herrens hus för att beundra ditt ansiktes ljus. Den här texten kommer från psalm 27 i Bibeln. Jag tänkte jag skulle stanna några minuter kring den här idag. Psalm 27. Det är ju David som har skrivit den här. Och det är hans bön. Det enda jag ber om är att jag vill se din härlighet. Fascineras över vem du är. Vad du har gjort och vad du kan göra. Han formulerar det här. Och vi ska läsa de första verserna i psalm 27, 1-5 där. Har du Bibel så får du gärna hänga med där. Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När det onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, ska de själva snava falla. Om en här belägrar mig räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Så kommer de här orden. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Vad säger David i de här verserna? Jo, jag behöver inte frukta någonting. Jag kan luta mig mot Gud. Han finns där och vill vara med mig och hjälpa mig och stötta mig. I texten vi läste så var det ju några frågor. Vem skulle jag frukta? Vem skulle jag frukta? Vem skulle jag vara rädd för? Och så säger han också, jag är trygg hos dig Gud. Jag vet att du finns där och är med mig. I en annan översättning, The Message, så står det så här utifrån de här verserna 4 och 5. En sak ber jag Gud om, en enda sak, att få leva hemma hos honom hela mitt liv. Jag skulle tänka på hans härlighet, sitta vid hans fötter. Det är den enda lugna, trygga platsen i denna oroliga värld. Den perfekta tillflykten under människolivets hets. Liten annorlunda formulering. Den här psalmen handlar ju om att vara nära Gud. Och rubriken på den här psalmen, det är gemenskap med Herren. David, han skrev ner det här. Den här längtan har jag. Jag vill lära känna Gud, förstå honom lite mera. David, han var kung. Och han fick utstå allt vad en människa kan utstå, kan man väl säga. Innan han blev kung så blev han utsatt för mordförsök. Och när han blev kung så blev han utsatt för mordförsök där också. Och människor ville avsätta honom och mycket, mycket annat. Så han hade, det var inte enkelt för David egentligen. Men ändå kunde han formulera sig så här. Han kunde inte lita på någon egentligen som kung. Och mitt i alltihopa så skriver han psalm 23. Herren är min herde. Vem ska jag lita på? Och så tänkte han och så skrev han ner det här. Herren är min herde. En herde. Jag vet inte hur många det är som är herdar här. Nej, kanske dåligt med det. Men är man ett litet får så vill man ha en bra herde. För en herde, han ser till att jag får det jag behöver. Att jag får mat, att jag får bra gräs, att jag får vatten, att jag kan vila mig tryggt. Inte det att några vargar kommer och döda mig i princip. Utan herden, han ser till det där. Och det hade David upplevt i relationen med Gud. Att han fanns där. Gud gör allt, skulle jag vilja säga, för att du och jag ska ha det bra. Han är inte ute efter någon av oss att sätta dit oss, utan faktiskt han vill det bästa. Inte att vi har ett överflöd på materiella saker, det är inte där det handlar om. Men han vill det bästa. Min fru och jag, vi har tre döttrar. Sabina, Emily och Felicia. Sabina är äldst. Och för många, många år sedan så bodde vi i Oskarshamn. Anneli och jag, vi jobbade som pastorer där. Och Sabina, hon fick för sig att hon skulle gå på en bibelskola uppe i Stockholm, Ibios, Citykyrkan. Och hon var där. Allt var frid och fröjd. Hon trivdes där uppe i Stockholm. Och så började julen närma sig. Och så skulle hon komma hem till oss då. Såklart. Och fira jul tillsammans med mamma och pappa och resten av familjen. Och mormor, morfar och farmor och farfar. Ja, allihopa skulle vi vara där. Julafton var på en måndag. Och på lördagen innan så skulle hon på bröllop. Det kan man ju fundera på. Det är inte kanske det optimala. Men okej. Okay. Så blev det. Men på fredagen uppe i Stockholm. Alltså, hon skulle alltså åka med några till bröllopet. På lördagen, jag för mig att det var vid Norrköping. Och sen efter Norrköping så på natten så skulle hon åka med några ner till i Oskarshamn då. Men så kände hon där på fredagen att hon mådde inte riktigt bra. Hon kände att det är inte riktigt bra i magen. Och så tänkte hon, nej, bara att det inte är maginfluensa nu. Det vill man ju absolut inte ha. Då kan jag ju inte åka på bröllopet och då spricker ju hela den här planen. Men det blev inte något mer, utan hon hade ont i magen. Och, ja, men jag åker på bröllopet där och sen kom hon iväg på det där, men bra mådde hon inte. Hon var med där och sen efter bröllopet så åkte de hem till Oskarshamn. Åkte hon med de där kompisarna där. Nej, det var inte bra. Och sen kom hon hem till oss och vi tog emot henne där på natten. Och, ja, jag går och lägger mig så får jag hoppas att det mår bättre dagen efter då, eller ja, söndagen då, dagen innan julafton. Och så vaknade hon där och hon hade sånt i magen. Och vi kände, vi måste göra någonting, vi får ringa till vårdcentralen. Ja, då var det ju söndag dessutom då, va? Så att jag tror att vi ringde ner till Kalmar, det är ungefär en timme ner från Oskarshamn då. Och så sa de, nej, hon behöver komma in, så vi får undersöka vad det är för någonting. Okej, okay. Det kändes ju inte jätteroligt så här dagen innan julafton. Men vi åkte ner, eller jag och Sabina, vi åkte ner. De gjorde en undersökning och så kom de fram till blindtarmen. Typiskt. Och på något sätt så var det någon test de skulle göra där. Operera gjorde de inte direkt, utan de skulle försöka med något annat. Jag kan inte det här. Det finns inte sådana som är experter där. Vilket fall som helst så fick jag lämna henne där på söndagen, åka hem. Hon mådde, ja, det var riktigt dåligt med henne. Och jag kände att det här var inte roligt. Vad händer med julen nu då? Vi som hade planerat. Och vi ringde till henne på julafton på förmiddagen där. Frågar hur det var. Ja, jag har inte blivit opererad än. Men, och så fick vi reda på dagen efter eller lite senare. Sen fick vi reda på det. Att, ja, hon hade precis satt på kalanka där på, i sjukhusrummet. Och så kommer de in. Nu är det dags. Ja, var ju bara gilla läget. Och för henne då var det skönt så att säga. Operationen gick bra, inga problem eller något sånt. Vi fick kontakt med henne, kanske var på kvällen lite senare. Jag kommer inte ihåg exakt där. Men ja, det var klart. Men så kände jag, det med jul, julafton. Amen. Vi som hade planerat det här, och så har man traditioner och alltihopa. Har ni några traditioner eller? Det finns några stycken sådär, och de vill man ju följa, eller hur? Jag är väl lite sån där, kanske lite fyrkantig, så att så här ska det gå till. Och när Kalanka kommer så ska man ju nästan göra som min Gustav Svensson Svensson. Jag vet inte om ni har sett honom sådär då, att nu sitter vi här, nu ska vi titta på Kalanka. Det är jätteroligt, och alla andra sitter där och ser bara, åh vad jobbigt det här är. Det här har vi ju sett i 20-30 år nu. Men så kände jag, ja men... Hur blir det nu då? Vi kunde inte öppna några julklappar såklart. Vi fick ju skjuta på åt. Julmat åt vi. Men allt det där. Ja. Fick gilla läget. Jag för mig att det var på juldagen. Vi fick åka hämta henne. Eller jag fick åka ner och hämta henne. Allt gick bra. Sista biten. Det var snö. Det var is. Det var Kullergata. Så hon hade ont när vi körde in på den där gatan med all is och alltihopa då. Det bara, ja. Hon kom hem i alla fall. Och allt gick bra. Och så fick vi öppna julklappar. Ja, men varför berättar jag det här nu då? Jo, som föräldrar så gör vi allt för våra barn, eller? Jag skulle kunna sagt till Sabina, ja, nu är du nyopererad och där. Jag orkar inte hämta dig. Du får fixa, ja, du får fixa något på något sätt att du får komma hem till oss. Ta en taxi eller något sånt där. Men som förälder så gör man ju allt för sina barn. Eller? Ja. Det är bra. Vi gör ju allt, vi ställer upp för dem helt och hållet. Jag förstår att det har blivit en omställning för Märta och Zacharias där hemma när lilla Adrian kom. Och vi gör allting för våra barn. Så är det faktiskt med Gud också. För han älskar dig och mig. Du och jag är viktiga och värdefulla. Det är det handlar om. Jag struntade i allt det där med traditioner. Jag hade ju fokus bara på henne såklart. Hon var väl 20, lite drygt 20 år eller vad hon nu var. Såklart, hon var det viktigaste då. Och för dig och mig, Gud älskar oss så oerhört mycket. Ett bibelord. Från Lukas 15, den förlorade sonen. Medan han ännu, alltså sonen, var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa det till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Sonen hade ju stuckit hemifrån. Han hade fått med sig en del av arvet. Han slösade bort pengarna och så satt han där i sin fattigdom. Ingenting hade han kvar. Vännerna försvann, pengarna försvann. Och så tänkte han, ja men jag kan gå hem till pappa, det kanske åtminstone får börja jobba. Och så hade han förberett vad han skulle säga. Men pappan, han stod där och väntade på sonen. Många dagar säkert. Tänk, när ska sonen komma hem igen? När kommer han? När ska det ske? När? Han gick ut och tittade och spanade långt bort i horisonten. Nej, inte idag. Men sen en dag ser han någon komma gående. Där. Tänk om det är min son som kommer hem. Han brydde sig inte om att sonen hade slösat bort allting. För han älskade sonen så oerhört mycket. Sonen hade ju förberett ett tal. Så här ska jag säga. Jag kanske åtminstone får bara komma och vara din dräng i princip. Men vad var det som hände? Nej, pappan lyssnade inte på honom egentligen. Sonen sa i princip, förlåt mig, jag har gjort fel, jag har syndat, jag har gjort tokiga saker mot dig. Men pappan bara kramar om honom, öppnar sin famn och bara kramar om honom och välkomnar honom tillbaka. Han är nog så glad så han nästan spricker där. Äntligen, nu säger pappan, nu kan festen äntligen börja när sonen har kommit hem. Och när jag förberedde mig här i fredags och jobbade med det här så bara kände jag att ja, du kanske finns här som är i den här situationen. På något sätt så kanske du har lämnat Gud, men ändå så står pappan där, pappa Gud, och spanar. Ja, men tänk om han kommer hem eller hon kommer hem. Och jag tror att du kanske finns här idag som är i det här skeendet. Du längtar, men, ja, men vad ska pappa Gud säga? På ett lite längre ner i psalm 27 så står det: om min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Jag tror att det är många barn och ungdomar, tyvärr, som har upplevt det här och upplevt. På något sätt så har pappan försvunnit eller mamman har försvunnit eller båda, och man har känt sig övergiven. David säger här, men Gud överger mig aldrig, utan han står där och spanar, öppnar famnen och bara välkomnar dig. Vi människor, ja, vi gör dumma saker, men Gud finns där. Och ja, har du inte tagit emot den där famnen så kanske du kan göra det idag om du känner för det. Det är upp till var och en av oss. Men han står där, Jesus står där med en öppen famn och älskar dig så oerhört mycket. Det står faktiskt att Gud älskar oss mer än vi kan älska våra barn. Jag tror att Märta och Zacharias älskar Adrian massor. Jag tror det. Jag är helt övertygad om det. Men Gud, han älskar oss ännu mera. Och Gud älskar Adrian ännu mera. Det är lite svårt att förstå, men på något sätt så är det det. Ja. Och han älskar dig och mig utifrån dem vi är. Vad vi har varit med om. Det har ingen betydelse eller vad vi har gjort. Utan han älskar oss precis som vi är. Lovsångsteamet ska sjunga lite här med oss. Och i den här kyrkan så brukar vi ha den här. Ja. I slutet så brukar vi bara ha en stund om man kan få förbön. Och jag sitter här nere. Känner du att du vill att jag ska be för dig, så får du jättegärna komma fram. Har ingen betydelse vad det är, men om du bara vill bli välsignad eller om du känner att du vill att någon ska be för dig, får du jättegärna göra det. Jag brukar också säga så här vid gudstjänsten, att är du här som kanske inte sagt det där, okej, Jesus, Ja, jag vet knappt om jag tror på det, men okej. Okay. Jag vill testa. Finns du? Så vill jag börja tro på dig. Så du kan bara säga det inombords. Han hör dina tankar. Jesus, jag vill tro på dig. Tänk på mig. Så finns han där och vill vara med dig och möta dig i din situation. Och du får jättegärna prata med någon. Mig eller någon annan här i kyrkan eller någon annan som du känner som tror på Jesus och säger, ja men du, jag funderar på det här och jag har gjort det här. Inget märkvärdigt, inget konstigt, men Jesus är till för oss alla. Vi ber tillsammans. Far i himmelen, jag tackar dig för din nåd och för din kärlek, Jesus. Tack att du ser till oss. Tack för David som vi har fått läsa om, Jesus, att du är med. Du var med David i hans situation. Och tack att du är med oss där vi finns, Jesus. Du står där och spanar efter oss, Jesus. Du älskar oss så oerhört mycket. Och tack att du ser oss var och en just nu, Jesus. Och tack att du vill möta oss. Jag tackar dig för det här, för din nåd, för din kärlek, Jesus. Och tack att du vill vara med och hjälpa oss i det som vi står i. Tack för din trofasthet, Jesus. I Jesu namn. Amen.